Jag skulle vilja läsa ett bibelord till att börja med som egentligen ringar in ganska mycket vad det handlar om, vad tron handlar om och vad det kristna livet handlar om. Och det är från Jakobs brev. Och det är från Jakobs brev 2 och den första versen. Mina bröder, gör inte skillnad på människor. Ni som tror på vår förhärligade Jesus Kristus. Tänk dig om det i synagogan kommer in en man med guldringar på fingrarna och vita kläder. Och samtidigt en man i smutsiga kläder. Om ni då bara har ögon för den finklädde och säger till honom: här är en bra plats för dig. Men till den fattige: ställ dig där borta. Eller sätt dig på golvet vid mina fötter. Gör ni då inte åtskillnad och fäller orätta domar? Hur kände han, den här fattige mannen? Jag tror vi kan känna det lite, hur man kan uppleva det när man inte blir riktigt sedd för den man är. För vi har ju varit med om det, både du och jag, och känna oss små och obetydliga i någons ögon ibland. Vi har mött någon och så har vi märkt på oss själva att hela vårt självförtroende har runnit ut oss. Har ni varit med om det? Och så blir man tafatt. Och så krymper man. Och jag tror att det är så. Det är inte alltid så. Men när vi är i det läget, då är det ibland så att det är våra egna inre värderingar som kommer fram. Den personen som tittar på dig och du krymper, jag tror att det, man kan läsa av det i ögonen, i blicken. Jag minns än idag blicken hos den stödfamiljen som tog sig an mig när jag var ung. Och jag levde ett rörigt liv. Jag hittade liksom inte rätt någonstans. Jag visste inte riktigt hur man skulle leva. Det var ingen ordning på herr Pramvall. Och jag minns blicken hos de människorna som jag fick för en tid bo hos. I deras ögon kunde jag se, jag kunde läsa av att jag var någon. För deras blick avslöjade vad de tänkte. Alltså det fanns en koppling mellan deras syn på mig och hur de såg på mig. Det syntes i ögonen att de trodde på mig. Och det gjorde att jag började växa. Så frågan som texten som vi läste här med den rike mannen och det här va, bling-bling-mannen eller vad man ska kunna säga, och den här lite obetydliga personen. Frågan är egentligen till oss idag: vad väljer du att se? Vad är det du väljer att se när du möter en arbetskamrat? När du möter din granne? Är det bling-blinget? Är det liksom det som är... För vi har så lätt, alla vi tror jag, att sätta människor i fack. De är på olika nivåer. Det finns en hierarki, va? Medans Bibelns Gud är totalt tvärtom. Så texten säger: vad väljer du att se när du ser en människa? Ser du på andra människor med Guds blick? Eller värderar du andra människor av hur duktiga de är? Hur starka de är? vilken position de har. Vi läser någonting väldigt intressant i Gamla testamentet om hur Gud värderar människan och hur Gud ser på människan. Och det står så här, lyssna på detta om Gud, att han, det är lite gammalt uttryck detta, men jag tror ni förstår tanken. Han har inte lust till hästens styrka. Hans behag står inte till mannens snabbhet. Herrens behag står till dem som fruktar honom. Och till dem som hoppas på hans nåd. Är det vi ser i vårt samhälle? Är den här versen någonting som vi ser i vårt samhälle idag? Lite tveksamt kan jag tycka att det skulle vara så. Och det här, de här orden, hur Gud ser på dig, det är trösterikt. Det kan bli något trösterikt för dig som känner att det som du har inom dig är det ingen som egentligen frågar efter. Eller det kan bli trösterikt för dig som kämpa med den här känslan av att vara osedd och obetydlig. Lyssna. I Jesu blick blir du aldrig obetydlig. I hans blick, när han ser på dig, så är du alltid sedd. Och jag tänker lite på det som står i Korinterbrevet 13. Nu, ja, jag kan ju kanske till och med, nu har jag en bibel med idag faktiskt. Ibland så har man ju inte det nu för tiden. Man kan ju ha sin mobil med. Ja, jag tar det så här. Men där det står om kärleken, att kärleken är tålig, kärleken är mild, kärleken hoppas allt, står det. Kärleken uthärdar allt. Det är det som finns i Guds blick. När han ser på dig så är det detta. Det finns en ofantlig envishet hos Gud. Och en ofantlig rikedom av ömhet och omsorg om dig och ditt liv. Och vi läser i evangelierna, om vi läser i Bibeln utifrån det som berättas om Jesus och hans liv. Hur människor, det är förvånansvärt, hur människor som möter Jesus, man riktigt märker att de känner sig ju respekterade i hans närhet. I hans blick så blev man inte tafatt och förkrympt, utan det hände någonting. Och det är det här som är det intressanta, att det händer någonting när man blir sedd av Jesus i Nya Testamentet, så skapas det nästan en zon av förändringsmöjligheter. Förstår ni? Och jag vill säga det också, det är om vi själv får del av hans blick, hans sätt att se, inte bara se de här bling-bling, de yttre sakerna, utan vi ser in i en människas hjärta, då skapar vi en möjlighet till för den människan att förändras. Precis som jag berättade om den här stödfamiljen jag bodde hos. Då började det hända saker. För Jesus har aldrig smutsighet och trasighet varit ett hinder. Du som går och tror det, att det är det stora hindret hela tiden. Du som aldrig känner att du riktigt duger. Stig framför Jesus så att hans blick får se dig. För det är inte sant. Det är inte så han ser på någon av oss. Det är inget hinder. Jag har skrivit så här i min lilla bok här. Alltså, även när livet har gått snett så såg Jesus guldkornet djupt in i varje människa. Om vi som människor börjar se guldkornet i andra människor, att din blick börjar söka efter det, inte det som yttre, Inte den som inte fungerar eller du möter en människa, utan din blick börjar genast när du träffar en människa söka sig till guldkornet, till kärnan, till det som är längst inne i människan. Så tror jag att det stora förändringar i människors liv kan komma till stånd. Det är min djupa tro. Men jag vill ju också se på människor som Jesus gjorde. Jag vill ju också att människor börjar hoppas när de möter mig. Jag vill ju också att det skapas en rymd kring mig där människor som kommer nära känner att de får en energi, känner att de får en hoppfullhet, att det händer någonting. Jag vet ju att den djupa känslan av mening i livet kommer när vi har som ambition att leva som Jesus levde. När jag gör det till min inriktning. När jag tränar mig att se med Jesu blick. Men jag vill också säga det att det finns inga genvägar. Det är ju inte kanske bara att bestämma sig så här från ena dagen. Ja, nu så ska jag se med Jesu blick. Nu ska jag tänka så här som han. Det är ingenting som sker på en sekund. Utan det är någonting som växer. Ni som har trädgård, ni vet ju det. Att det tar tid. Att man kan inte forcera upp en trädgård alla gånger. Utan det får ta tid. Vad du och jag är tänkta att göra då, om vi nu har den här ambitionen att vara den här människan som ser människor med den här ömsinta blicken, det är att vara i Guds närhet, att stanna tätt in till honom. Det är då som det börjar hända, då som hans blick blir din blick. Hans värme blir din värme. Och hans kärlek flödar obehindrat genom dig. Du kan bli en genomfartsled för Guds kärlek. Det handlar alltså inte så mycket om dig, utan det handlar om vad Gud kan göra. Du kan säga det på tusen sätt. Du kan också vara en landningsbana för Guds kärlek. Så kan du uttrycka det. Att du är någonting som Gud använder för att ge vidare kärlek. Tänk dig om du skulle säga det framför spegeln när du vaknar på morgonen. Att jag är en genomfartsled för Guds kärlek. Och vet du? Vi bjuds hela livet om och om igen in till att förändra vår blick, till att se vår medmänniska med hans blick. Och ofta så får jag bekänna min ljumhet och min brist på kärlek. Och jag hör hur Gud säger till mig: kom nära, sätt dig här hos mig. Så börjar vi om, du och jag. Låt mig visa dig vad jag har gjort för dig. Låt mig visa nåden. Låt mig visa barmhärtigheten. Låt mig visa kärleken från insidan. Låt mig blåsa min ande genom dina torra ben. Då ska du se att din blick blir mjuk, din hand ömsint och dina ord tröstande goda. Amen. Vi ber. Herre, kom oss nära. Låt din blick bli vår. Amen.